Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
När jag gick på högstadiet så kom den här enormt populära serien Twin Peaks med den underbara låten. Och jag älskade den och ville naturligtvis ha mer av den varan. Gick till videobutiken där man köpte CD-skivor på min tid och köpte hela albumet med Angelo Badalamenti. Kom hem med det, och det var liksom, jag med barnöron tyckte väl att det var ungefär klassisk musik. Det var inte alls några härliga hitlåtar eller så. Men den där skivan spelade jag in i kaklet utan att tycka om den, för jag hade betalat 169 kronor eller vad en CD-skiva kostade. Så jag satt och lyssnade på Angelo Badalamentis Twin Peaks-skiva kväll ut och kväll in, som om det inte fanns några alternativ. Välkommen till Dumma människor. Jag heter Lina Thomsgård, och mitt emot mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Idag ska vi prata om något som jag känner mig oerhört träffad av. Jag är nämligen en sån som, om jag går på restaurang och beställer något lite järvt som smakar pyton, så pillar jag ändå i mig varenda liten skruttig del av det. Det här är något som heter sunk cost fallacy. Jag har redan betalat, och det blir inte bättre av att jag dessutom måste äta äcklig mat. Och
det, vad kan det vara?
Någon inälva var jag järv nog att beställa när jag var i Frankrike. Serverade, såg inte gott ut, lät inte gott, luktade inte gott, men åt jag upp det, jajibus. Vad handlar det här om?
Ja, det är då det som kallas sunk cost
fallacy.
Och sjunken kostnadsfenomenet?
Ja, det brukar inte översättas faktiskt. Nej. Utan jag frågade min fru som gick på Handels och hon sa att vi använder sunk cost.
Då gör vi det också. Ja.
Så det är ett begrepp som används mycket i ekonomi. Då. Men återigen, tankefel som alltid i den här podden. Nämligen vår tendens att om vi har investerat i något pengamässigt, känslomässigt eller med andra resurser, att låta det på ett irrationellt sätt påverka framtida beslut. Mm. Till exempel, du hade liksom investerat i den här inälvsmaten med en dyr peng och kände då liksom en förpliktelse att äta upp fastän du egentligen bara ville sluta.
Mm.
Och du vet Kahneman.
Ja, åh. Daniel.
Han och Amos Tversky, då, hans kollega, de har ju forskat om det här såklart. Och det finns studier som visar liksom väldigt tydligt att vi funkar så här allihopa.
Och när, så här, vad betyder det?
Ja, men tänk dig till exempel då, det här från ett av deras experiment, att du ska gå och se en film, en biofilm. I experimentet var det $10, men vi säger 100 kronor för att få lite lokal färg.
Mm.
Så att biljetten skulle kosta 100 kronor och sen så öppnar du din plånbok och inser att du har tappat din 100-lapp. Skulle du fortfarande köpa en biljett?
Ja, jag skulle ta ut en ny 100-lapp och köpa en biobiljett om jag verkligen ville se filmen.
Ja, men då reagerade du som de flesta i det här experimentet. Det var bara 12% som sa att de inte skulle köpa en ny.
Mm.
Tänk dig då istället ett scenario där du ska gå och se den här filmen och du har köpt en biljett för 100 kronor och sen så när du öppnar din plånbok då så är inte längre biljetten kvar. Skulle du då gå och köpa en ny biljett?
Ah, nej, men då känns det ju plötsligt lite motigare.
Eller hur?
Ja.
Och det tyckte folk i det här experimentet också. 54% sa att de inte skulle köpa en ny biljett. Fastän det handlar om precis samma belopp, nämligen 200 kronor bort.
En hundralapp där, en hundralapp där. Varför blev det 200 kronor plötsligt, Björn?
Ja, därför att du...
En hundralapp för det biljetten kostade och sen en hundralapp för den nya. Nu är jag med. Förlåt.
Precis, så att i båda de här...
Jag försökte vara lite faktagranskare plötsligt.
Ja, och hur gick det,
man
tycker du?
Man upp. Så, som en gammal inälva.
Så i första exemplet tappar en hundralapp, i andra exemplet tappar en biobiljett värd en hundralapp. Så i båda fallen så blir kostnaden 200 kronor.
Vad bestod skillnaden? Alltså varför? Varför reagerade vi olika? Vad var det som var...
Ja, det beror då på att vi människor är förlustaverta.
Det där var ett kul ord.
Eller hur?
Förlustaverta.
Förlustaversion.
Vi vill inte förlora.
Vi vill inte förlora saker. Det här är också liksom en väldigt viktig... Vi är alla liksom hårdkodade på det här sättet, att vi har den här förlustaversionen. Och det har ju förstås då en, som allt annat, en evolutionär förklaring.
Och lite förlustaversion till vilket pris som helst nästan. Alltså så här, vi går miste om vinster och om bra saker för att vi är så rädda för att förlora.
Ja, exakt. Så att det är då det blir ett problem helt enkelt, den här förlustaversionen. Att den var nyttig för oss under evolutionen eller hade ett högt överlevnadsvärde. Till exempel, men säg att du satt i din grotta. Nu är du en hypotetisk lina för jättelänge sedan. Och så ser du från din lilla grottöppning någon som går en bit bort. Och då kan du liksom tänka möjligheter att det där kanske är en person som har mat eller andra resurser som jag skulle kunna ta lite kontakt med, vinka till och kila över dit och se vad som händer. Eller så kan du bara sitta och gömma dig i grottan och hoppas att den här personen inte kommer och rånar dig och har ihjäl dig och så. Och då tänker man sig att det hade ett större överlevnadsvärde att vara liksom uppmärksam på risk, hot, att inte förlora saker än det skulle vara att försöka sig på att vinna någonting på till exempel kontakt med den här människan eller att liksom ta risk. Den psykologiska impact som en förlust har på oss är ungefär dubbelt så stor som motsvarande vinst skulle ha. Så att till exempel, vi tycker dubbelt så illa om att förlora 100 kronor som vi blir glada av att vinna 100 kronor.
Gäller det här bara pengar eller blir jag dubbelt så ledsen av att någon tycker jag är dålig än vad jag blir glad om någon tycker att jag är bra? För det tycker jag nog att jag kan känna igen.
Ja, precis. Att vi har ett sånt negativitetsbias. Ja. Och det hänger ju väl ihop med det här också. Att vi är väldigt uppmärksamma på hotrisk. Jag tror att de flesta brukar känna igen det här att om man
säg att man har fått 10 positiva omdömen och ett dåligt, så blir det ju lätt att man då fokuserar på det där dåliga. Och det hänger väl ihop då med vår generella radar för förlust, hot, risk, som är evolutionärt hårdkodad hos oss.
Och den här förlustaversionen, hur tar den sig uttryck?
Ja, men om du har investerat väldigt mycket i något, till exempel i en inälvsgryta, så då blir det svårt för dig att bara resa dig upp och gå.
Får jag igen bli kärleksexperten i dumma människor och säga, det här ser man ju väldigt ofta i relationer.
Mm.
Folk som har investerat så jädra mycket så att den här kanske rent av otrogna slashasen behåller man. För om man skulle slänga ut den så har man investerat i onödan och förlorat något.
Ja, verkligen. Det är ett bra exempel tycker jag, att man just relationer som man investerat mycket tid i. Det kan vara en väldigt nästan outhärdlig tanke att liksom föreställa sig att man skulle ha slösat bort den så att säga, fasta kostnad som man redan har plöjt ner i.
Även om man vet att potentiella framtida intäkter, den möjligheten ser väldigt, väldigt låg ut i den här relationen.
But you know what happened in New York is the psychics got so greedy it became impossible to ignore. One psychic took this guy for over $700,000. By telling him that she could deliver to him the woman he loved, even though that woman did not love him. Why didn't she love him? Because of evil spirits. The kind psychics know how to get rid of. Oh, and also one other thing, at one point she died. But not a problem, said the psychic, who told the guy he could still be with her, she'd just be in a different body. At this point, the guy went to the police and said he was suspicious. But he kept giving the psychic more money. This is what experts call the sunk cost fallacy, which means the more you sink money into something, the more you have to believe it, even in spite of new evidence that, you know, she's dead, Jim. Even after the psychic was proven completely wrong, the sucker still had faith in her. Which brings me to the Republican Party.
Så här funkar vi allihopa och det finns många bra experiment som visar det. Lyssna på det här till exempel. Att i en studie då fick folk tänka sig de här lite olika scenarion. Att antingen så fick man en skidresa till ort A som kostade, vi säger, 5 000 kronor för exemplets skull. Och sen så fick man ett erbjudande om att åka på en mycket bättre skidresa.
Romme Alpin är den första, det andra i Alperna.
Ja, precis. 5 000 kronor Romme Alpin, det andra i Alperna för 2 500. Så man har båda de här biljetterna. Och sen så får man tilläggsinformationen att de här skidhelgerna krockar så att du kan bara välja en. Vad tror du att folk valde?
Jaha, och då väljer man den dyraste. Så jag väljer den dyra, tråkigare resan till Borlänge. Hellre än att åka till Alperna för 2 500 kronor. För att om jag ställer in 2 500 kronor så förlorar jag mindre.
Så att över hälften i just det här experimentet då valde motsvarigheten till Romme. Bara för att det var dubbelt så dyrt så att säga. Även om de missade skidåkning i Alperna. Romme är rätt trevligt i och för sig.
Det är jättetrevligt. Ja. Nu ångrar jag att jag tog det som exempel. Alla åk till Romme Alpin. Det är ett kanonställe.
Jag har ju liksom vaskat en karriär. Jag hade jobbat 12-13 år i mediesvängen som journalist och sen som chef och så. Och sen så sadlade jag om till det här psykologyrket.
Mm, just det.
Och då hade jag en sån sunk cost fallacy kris, minns jag, att det gjorde det extra knepigt att ta det här steget. Att jag tänkte att jag har plöjt ner så mycket tid och energi och en stor del av mitt liv i den här tidigare karriären. Och sen så ta det här steget och göra något helt annat.
Och då förlorade du plötsligt den långa investeringen du hade gjort i din tidigare karriär.
Ja.
Även om det nya jobbet skulle bli mycket mer givande och roligt för dig.
Ja, så att då fick det liksom på något vis nu tog jag ändå steget till slut, men det fick en liksom väldigt stor roll i den här beslutsprocessen faktiskt.
Ett ställe där det här med sunk cost fallacy känns otroligt vanligt är när det kommer till kulturkonsumtion. Jag vet inte hur många böcker jag har tragglat mig igenom trots att jag på sida 5 visste att den här gillar inte jag. Och så ju längre jag kom i boken desto mindre blev min möjlighet att lägga ner den.
Det där är ett av mina största problem just med böcker. Att jag får en otroligt stark känsla av förpliktelse eller sunk cost upplevs väldigt starkt.
Men så lojal mot sitt eget tidigare lidande.
Ja, precis. Så att jag har ett jättebra exempel på det. Jag läste något nära en bok som i första hand var riktad till tonårstjejer, tror jag. Det är inget fel med det, toppen. Men jag var inte i målgruppen.
Varför läste du den, Björn?
Nej, men därför att det var en kompis som hade tipsat. Och sen så plågade jag mig lite grann genom den där. Och sen så visade det sig att det var en sån bokserie om 8 böcker. Och jag liksom bara fortsatte med en oerhörd pliktkänsla att läsa de där böckerna under många månader.
Nu har jag läst 5 så riktigt icke-passande, ointressanta böcker, så jag måste bara ta en till, för jag kan ju inte läsa dem förgäves. Men det är också sjukt, för att det är verkligen en idé om förlorad tid. Alltså, jag sitter just nu och försöker kämpa mig igenom den andra säsongen av Handmaid's Tale. Så vi redan från första avsnittet så bara, nej, nu har han tappat det här är inget bra. För jag har redan sett en säsong. Vi kan ju inte bara släppa det nu.
Nej.
Och sista avsnittet nu så var min kille stängde av tvn. Bara, du går inte att kolla med dina, du sitter ju bara svär och fräs. Att jag liksom, det hade blivit så arg på den här serien. Just för att jag hade i ett så småbarnsliv där jag jobbar ihjäl mig, och så på fritiden när vi också bestämt oss för att göra den här podden som äter upp all tid vi har över. Och ändå har jag lagt ner så jävla mycket tid på den här jävla serien och få se henne hetta ansiktet i närbild med ångest. Varenda ledig sekund jag har. Jag blir förbannad.
Mm.
Hur ska jag tänka nästa gång jag känner så här?
Alltså det rationella är ju då att bara lägga ner faktiskt. Mm. Det kan vara ganska befriande när man tar det klivet. Jag är väldigt nära att göra det med ett dataspel.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Som heter, eller tv-spel som heter Fallout, som jag har lagt 2 år på, tror jag nu. Alltså inte 2 år effektiv tid, men jag har varit inne där 2 år.
Men i det här spelandet eller tittandet på en serie, så när övergår det från, nej men det kanske tar sig, till att bli sunk cost fallacy, det vill säga nu har jag lagt ner så mycket tid så jag kan inte sluta.
Ja, det kan man skilja sig åt, men i det här fallet med spelet också, jag tyckte att det var kul i ett år kanske, men sen har jag fortsatt i ett år efter det, och det är väldigt tydligt för mig att jag nu går på ren plikt eller lojalitet med mina tidigare investeringar på något vis. Man knatar runt i någon så här postapokalyptisk värld och jag har inte speciellt roligt, men jag fortsätter ändå på ledig tid. Och ska man säga att många dataspel och tv-spel och mobilspel och så är byggda för att utnyttja den här sunk-cost-prylen. Som Farmville, om du minns det till exempel.
Det var
något Facebook-spel tror jag det var, där man så att säga, investerade med tid och annat och liksom byggde upp små bondgårdar och så. Och man behöver inte ens tycka att det är kul, utan man på något sätt fortsätter sen att spela i, just eftersom man har plöjt ner så mycket. Inte bara tid då, utan även det finns liksom tydliga, man har investerat i spelet och det finns tecken på det. Och så är det ju i jättemånga sådana spel, att man klättrar upp till en ny level och man har gjort ett jobb. Man har plöjt ner tid, kraft och investerat i det här spelet, och då blir det bara väldigt svårt att sluta, även om man tycker att det är supertrist och skulle ha mycket roligare om man gjorde annat.
Och det knyter an lite till det vi pratade om i det absolut första avsnittet av Dumma människor, där med Benjamin Franklin-effekten. Att så här, ha lagt ner jättemycket tid, möda, kraft på något gör att jag på något märkligt sätt skapar en relation till det och antar att det här tycker jag förmodligen om.
Ja, det hänger ju väldigt nära ihop med kognitiv dissonans och allt det som vi tog upp i det avsnittet.
Oh, nothing for me. I'm going to Atomic Sub later.
Atomic Sub? Why are you eating there?
I get a card and they stamp it every time I buy a sub. 24 stamps and I become a submarine captain.
What does that mean?
Free sub? I can't believe it. I've lost my Atomic Sub card. I've eaten 23 bad subs. I just need one more. It's like a long bad movie, but you want to see the end of it?
Now you walk out.
All right, then it's like a boring book, but you gotta finish it.
Oh, you wait for the movie. You're still trying to get that free sub?
Hey, I have spent a lot of time and I have eaten a lot of crap to get to where I am today. And I am not throwing it all away now.
Is there a captain's hat involved in this?
Maybe.
Vi har inte bara väldigt stor respekt för de investeringar vi själva har gjort när vi ska fatta beslut om framtiden, utan vi har också väldigt stor respekt för andras sunk cost.
Okej, vad då beskriv?
Jo, men det här vet jag också att det finns forskning om, men jag tänkte illustrera det med en liten anekdot ur mitt liv.
Det är kul, för då börjar du alltid gestikulera. Ja. Luta mig tillbaka i soffan.
Ja, kommer tyvärr inte er lyssnare till del. Men jag var i Brasilien. Vi var ett par familjer som var där massa år sedan. Och vet du vad feijoada är för något?
Jag hade en gryta med olika körv, kött, böna, saker i.
Ja, jag tror att det finns en sån här...
Nationalrätt kanske till och med.
Ja, precis. Alltså jag tror att det finns någon lite lindrigare variant som kanske, nu spekulerar jag vilt här, men jag tror att den kanske hör hemma i Portugal då. Mm. Och sen så finns den här lite mer hardcore-varianten i Brasilien.
Den du skulle äta kanske?
Ja, vi bodde hos en familj och vi bad om någon kväll om att laga någon väldigt typisk brasiliansk rätt, och då blev det feijoada. Och det var en sån otroligt hardcore feijoada. Ska du äta i närtid eller?
Det är inte nödvändigtvis.
Okej, då kör jag på bara. Mm. Och känsliga lyssnare varnas. Men det var rätt äckligt det som kom på bordet. Det var en soppa som var svart av blod. Och i den här så flöt det liksom olika typer av inälvor. Nu är inte jag någon expert på sådana, men det såg ut som små njurar och sånt där som guppade runt. Och vi insåg då att nu har de stått och lagat det här hela dagen. Det var liksom deras sunk cost. Det får man nog respektera. Vi kan inte bara be om något annat eller resa oss upp och gå därifrån, utan nu måste vi försöka äta upp den här maten. Och det där visade sig svårt för alla, men lite mindre svårt för mig än de andra, för att jag hade någon sån här strategi att jag kunde på något vis bara blunda och tänka på ett happy place och svälja en njure hel. Mm. Sådär. Mm. Så att det de andra runt bordet gjorde, det var att de liksom diskret
skyfflade Björn i gest här.
Just det.
Skyfflar över maten.
Skyfflade
till
över
dig.
Små organ i min svarta soppa, och så fick jag äta jättemycket sånt. Men det visar hur långt vi är beredda att gå för att
Men
säga.
Den tycker jag plötsligt är väldigt sympatisk. Alltså respekten för andras sunk cost. Att nu har någon faktiskt ansträngt sig här. Nej, men då käkar man. Sen kanske det inte behöver gå så långt som att nu har någon faktiskt satt och skrivit en jättedålig bok. Nej, men då läser man hela. Men att ändå...
Det kan man göra om det är en kompis som har skrivit en jättedålig bok.
Ja. Mm. Men att det ändå finns något lite sympatiskt över det. Ja, den delen
jag
av det.
Med. Jag håller med.
Eller hur? Mm. Kan det vara så att det här sunk-cost fallacy är, det är en anledning till varför folk har så ohyggligt mycket fula saker hemma som någon har skapat med händerna? Alltså, antingen så vet man att någon la ner jättemycket tid på den här grejen, då ska den ta med tusan hänga här på väggen, eller jag gjorde det själv. Att slänga den, då vore det...
Det är ett jättebra exempel, verkligen. Tänker du på något särskilt eller största allmänhet?
Nej, jag blev gråtfärdig för jag tänkte på alla de här vackra träföremålen som jag plötsligt i radio har uppmuntrat folk att slänga. Det vill jag ju inte, låt dem hänga kvar. Mm. För någon har täljt dem eller flätat.
De har lagt ner så mycket tid på dem där. Ja.
Nu har vi pratat om det här väldigt mycket på individnivå. Finns sunk cost fallacy på liksom så här samhällsnivå, politisk nivå?
Gud i himmelen, ja. Till exempel, ja, men ett sånt exempel kan ju vara att ibland kallas den här för Concorde fallacy. Vet du vad Concorde var?
Flygplan. För
att det var ett flygplan som fanns när du och jag var små, Lina.
Mm. Reaplan sa man på den tiden när de gick riktigt snabbt. Men det kanske var något annat.
Sa man det?
Ja, har du aldrig sagt reaplan?
Nej, jag tror inte. Det låter vagt bekant.
Ja, reaplan. Ja.
Det var i alla fall ett plan som såg väldigt häftigt ut. Minns du hur det såg ut? Det var liksom långsmalt och hade en...
Jag har aldrig kollat på hur flygplan ser ut.
Nej, okej.
Jag tycker ni som kan flygplansmodeller är... Ja, nej, inte snygga, jag menar. Visselljudet för kokobängbula, hur låter det?
Okej, okay. Men jag är inte en sån som kan flygplansmodeller, då en disclaimer. Men just den här sticker ut, den ser väldigt speciell ut. Men det var coolt i så mått då att det kunde flyga över Atlanten på väldigt mycket kortare tid än till och med dagens plan. Alltså det var så här 4-5 timmar kanske, något sånt där. Kanske ännu mindre, men det var en finansiell katastrof. Jag tror att det här var ett samarbete mellan franska och brittiska regeringen. Och där brukar man just säga att det var en sån cost fallacy som gjorde att det bara fortsatte år efter år efter år, för att man hade plöjt ner så mycket resurser i att utveckla det här planet så att man kunde på något vis inte sluta.
Nu känner jag plötsligt att jag hör och ser framför mig alla de här liksom, allt från ringleder och Hallandsåsar.
För 20 år sedan när man drog igång bygget, då trodde man att det skulle stå klart inom 5 år och kosta runt 60 miljoner kronor. Men inte ens 6 000 miljoner kronor kommer att räcka. Slutnotan kommer snarare att bli runt 12 miljarder kronor, alltså det dubbla. Och ännu står inte bygget klart. Det handlar om tunnelbygget genom Hallandsåsen. Tillsammans med Panamakanalen och operahuset i Sydney har det kallats ett av världens mest felkalkylerade projekt.
Alltså sånt där man bara, stopp för guds skull, rädda de kronor som finns kvar.
Så i så här politiskt laddade infrastrukturprojekt så kan man nog väldigt ofta hitta det här fenomenet. Och krig är ju en annan sån här grej. Vietnamkriget är ju en sån typiskt sånt exempel som brukar lyftas fram, det här USAs krig i Vietnam, där man hade på något sätt, det var tydligt att man inte skulle vinna några strategiska mål. Det var också tydligt att det var en politisk katastrof på hemmaplan. Det finns nästan inget annat som kan förklara att det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte, förutom sunk cost fallacy, att man hade redan plöjt ner så mycket resurser i det, så att det var bara att fortsätta på något vis.
Jag måste sluta, men jag kan aldrig hitta ut. Det känns så farligt och så oförklarligt att aldrig finna något slut. Jag måste sluta, men ingen utväg alls jag ser. Det är så förskräckligt och så otillräckligt att bara irra upp och ner. Jag måste sluta,
Betyder det att om jag har liksom investerat i en startup 1 miljon kronor som jag kanske hade, och så märker att fan, det går inte som jag hade tänkt, så att men nu ger jag upp. Men istället om jag hade bara liksom kämpat en liten stund till, så hade jag kunnat kanske inte få tillbaka hela miljonen, men åtminstone 500 000.
Ja, alltså sunk cost fallacy blir det ju bara när vi fattar beslut som är irrationella på grund av det vi redan har investerat. Så att om det i det här fallet hade gett dig 500 000 tillbaka att lägga 100 000 kronor till, då hade det inte varit en fallacy, utan då hade det varit sunt att du respekterade din sunk cost.
Och hur vet jag skillnaden? Alltså, hur vet jag att jag är rationell och inte...
det är väl inte alltid så himla lätt att veta, men man kan väl, om man har på något vis stångat sig blodig väldigt länge, till exempel när jag är inne på bok 4 i den här serien som är riktad till tonårstjejer i första hand och har hatat. Och
i vilken hand är de inte riktade till 44-åriga småbarnsfäder?
43, mind you.
43, förlåt. Nionde hand riktade till dig.
Ja, nej, men det var ju väldigt mycket så här, liksom upptäcka kärleken och så, och det känner jag att jag har redan gjort det.
Mm.
Ja. Men att då så, när jag känner att fjärde boken är kass och att alla fyra har varit lika kassa, då är det ganska litet hopp om att den femte ska vara toppen.
Och kanske så här, ibland så spelar det inte ens någon roll att även om den femte är toppen så kan inte det väga upp de här fyra dåliga. Och då...
Bara lägg ner.
Ja.
Ja.
Man är kvar i dåliga relationer för att man redan har offrat så mycket i den, och att göra slut på det vore att förlora. Fast det förlorade har ju redan skett.
Ja.
Man äter upp en äcklig maträtt för man har betalat för den.
Ja, och det som är irrationellt är så att säga att man utsätter sig för någonting som inte är bra. Det är då det blir ett problem. Att du äter den där inälvsgrytan och låter den redan liksom förlorad. Oavsett vad du gör så har du förlorat pengarna du betalar för den. Men du låter ändå det styra ditt beslut på ett dåligt sätt.
Vad händer om vi nu skulle säga, ja, nu är vi medvetna om sankostfallelse, så nu så fort jag slår upp en bok som inte är bra så bara nej, hivar den åt sidan, eller liksom blä, maten väcker, jag tänker äta, eller jag... Den här relationen har en svacka, jag lägger ner.
Vet du vad du gör då?
Nej.
Då äter du den här första marshmallowen direkt. Det som vi pratade om i avsnittet om marshmallow-effekten. Du går på en omedelbar belöning, nämligen lägg bort den där trista boken. Men ibland så kommer den stora belöningen sen när man faktiskt kämpar på.
Hur ska
på
jag veta vad som är vad? Vad ska jag för riktlinjer?
Jag tror man får lära sig kanske vad som brukar ge en långsiktig belöning.
Och just kanske tänka så här... Läser jag vidare nu för att jag tänker att det finns en chans att det här blir bättre sen? Eller läser jag vidare för att jag har redan läst för mycket, och om jag lägger ner boken så har jag ju läst i onödan?
Ja, vet du vad? Det kan faktiskt vara bra att ställa sig precis den frågan.
Det var allt för Dumma människor den här veckan med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö och vår förtjusande, briljanta producent Klara Wallin. Och vill du ha något så kan du nå oss på mailadress dummamänniskor@gmail.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.